Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Det här poddavsnittet görs i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett bra försäkringsskydd för sitt barn. En barnförsäkring ger ett ekonomiskt tillskott om ditt barn skulle bli allvarligt skadat eller svårt sjukt. I slutet av avsnittet kommer mer information från Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall och idag med Moa Karemyr. Välkommen!
Tack så mycket!
Vi ska prata om tonåringar som skadar sig själva. Men innan vi gör det kan du bara berätta kort vem du är.
Jag heter Moa Karemyr, jag är psykolog på BUP i Stockholm och också doktorand på Karolinska institutet.
Där vi delar skrivbordsplats, eller vi sitter bredvid varandra.
Ja, precis.
Yes. Förlåt, vad forskar du om?
Jo, men jag forskar om behandling för ungdomar som har gjort suicidförsök.
Ja. Så precis, du har en interventionsstudie inom BUP.
Ja,
som är jättestor och jättebra, verkar det som hittills i alla fall. Men okej, det här med självmordsförsök och självskada, eftersom du forskar på barn som gjort självmordsförsök. Är det liksom samma sak? Är självskada bara början på självmordsförsök, eller vad tänker du?
Alltså man har lite olika åsikter om det där i forskningsfältet kan man säga. Och en del ser det som att självskadebeteende och suicidförsök är som ett spektrum av samma beteende med olika allvarlighetsgrad. Medan andra ser det som två vitt skilda fenomen. Mm. Där självskadebeteende är snarare någonting som många ägnar sig åt för att inte kanske ta sitt liv eller liknande.
Vad tänker du då? Vilken av de här idéerna tror du mest på?
Jag lutar nog lite mer till att det är delvis i alla fall skilda fenomen eller skilda beteenden som har lite olika funktioner. Mm. Men som däremot har mycket gemensamt.
Och förlåt, när du säger gemensamt, då är det att, för det här vet jag att vi har pratat om tidigare, det här med att det är liksom riskflagga. Att ett barn självskadar är en prediktor för framtida självmordsförsök.
Mm.
På det sättet så tänker du att de ändå hänger ihop? Eller hur ska man förstå det där?
Ja, precis. Och att båda de delar riskfaktorer och är båda två prediktorer också för suicid och för framtida suicidförsök.
Mm. Alltså att ha gjort ett självmordsförsök är en prediktor för framtida självmordsförsök?
Ja, precis. Det stämmer. Och samtidigt så är det ju så att där skiljer sig litteraturen lite grann, men man tänker i alla fall att de båda två kan ha känsloreglerande funktioner till exempel.
Mm. Ja, men det där är ju jättespännande, det måste vi prata mer om. Men innan vi går vidare till de här funktionerna, vill du säga någonting liksom om hur vanligt det är? Liksom, hur brukar barn självskada? Alltså bara så man får ett hum om hur stort det här problemet är.
Men det är lite vitt skilda siffror som man har fått fram i litteraturen hittills. Men runt 17% kan man säga har någon gång ägnat sig åt, bland ungdomar då tänker jag, åt antingen självskadebeteende eller suicidförsök.
Okej. Okay. Tjejer, killar, finns det skillnader?
Ja, men det är fler tjejer som ägnar sig åt det, men det är absolut killar som gör det också.
Vad är de vanligaste, som man säger så fint, topografierna? Alltså liksom de faktiska beteendena?
Ja, men det absolut vanligaste skulle jag tro är att skära sig eller rispa sig med olika typer av vassa verktyg såsom rakblad eller knivar eller liknande. Men sen förekommer det också att man kan bränna sig, slå sig själv så att det blir blåmärken eller liknande. Och sen så kan man ju också, om man tänker också på suicidförsök och liknande, så infattar det ju också förstås att ta tabletter till exempel eller liknande beteende.
Men typ så här impulsiva sexuella beteenden online och sånt här som man hör ibland, så här, tycker du att det är rimligt att räkna in det som ett självskadebeteende, även om det liksom inte skadar fysiskt kroppen?
Jag tror man brukar se det mer som ett annat självdestruktivt beteende. Och inom det här fältet så brukar man snarare definiera just självskadebeteende som någonting som innebär att man faktiskt skadar vävnad på något vis. Antingen genom att det blir blod då, eller att man får blåmärken eller liknande.
Eller att man bränner sig. Så det är liksom kroppslig skada.
Precis.
Och du tycker att det är viktigt att skilja på de två? Självdestruktiva beteenden som är en bredare kategori och självskada som är mer...
Men jag tänker nog att det är dels olika beteenden, men de kan absolut fylla samma funktion. Men att ja, men de skiljer sig.
Men funktion då?
Ja.
Om man pratar om topografi och om man pratar om funktion. Alltså varför beteendet fortsätter. Vad är funktionen med att man självskadar? Det verkar ju extremt dumt evolutionärt, tänker jag. För en organism att skada sig själv. Det verkar inte make any sense, eller hur?
Ja, alltså både och. Det är ju också väldigt effektivt. Framförallt kanske just med en del av funktionen då, som är mer känsloreglerande. Man brukar dela upp det som att funktionen kan vara dels liksom inom individen eller också mellan individer. Men om man tänker inom individen så handlar det ganska ofta om att man vill antingen reglera ner en känsla, det vill säga känna mindre av till exempel ångest, eller att man är ledsen eller rädd eller liknande. Eller om man snarare känner sig tom, så kan det innebära att man vill reglera upp känslan. Och båda de här känsloreglerande funktionerna är ju väldigt effektiva. Mer effektiva än mycket annat man kan ägna sig åt för att hantera känslor.
Alltså, och andra saker som skulle vara som, det är typ så här, ring en kompis.
Ja, distrahera sig själv med någonting.
Just det.
Gå och träna.
Och då är det mycket, mycket mer, man får snabbare effekt om man skär sig än om man går och tränar för att bli av med sin ångest.
Ja, men tyvärr är det ju väldigt effektivt. Nu att träna är också skitbra.
Det har aldrig funkat för mig, det har jag funkat.
Men sen så finns det ju också mer som alltså mellanindividfunktioner som man pratar om ibland. Som kan vara till exempel att man vill förmedla till sin omgivning att man mår dåligt på något vis. Visa att jag har det svårt. Det kan också vara någonting man gör för att lite grann slippa uppmärksamhet eller få komma undan för någonting, till exempel slippa gå till skolan och liknande. Men ofta är det någon typ av signalvärde.
Och förlåt, och då det här med fyra funktioner, som du sa, antingen då att bli av med en jobbig känsla, och då sa du ångest, vad sa du?
Ledsen. Man är rädd, skäms, besviken, skuldkänsla.
Skäms kan det vara såklart också,
ja.
Eller vad sa du mer, öka en känsla,
ja.
Det vill säga känna någonting.
Typ.
Även om det är smärta.
Ja.
Och sen de här interpersonella, alltså mellan individskrivna, då är det antingen att man får uppmärksamhet eller att man slipper någonting jobbigt. Men hur ska man, vågar du säga någonting om liksom vilka av de här funktionerna? Jag antar att ett beteende kan fylla flera av de här funktionerna samtidigt hos en viss person.
Absolut.
Men är det ändå några av dem vanligare, skulle du säga?
Jag skulle ändå säga att det här känsloreglerande är det som folk rapporterar allra mest.
Alltså att tonåringar själva säger, jag gjorde det för att bli av med en jobbig känsla.
Precis, det är kanske ofta mer intentionen i beteendet. Sen så kan de andra effekterna också spela roll. Men ganska ofta har jag märkt i alla fall någonting som man kanske mindre har som intention med beteendet.
Men den andra biten som är att man påverkar sin omgivning, till exempel slipper gå till skolan eller får uppmärksamhet. Hur medvetet är det då hos tonåringen?
Nej, men det jag tänker inte är så himla medvetet. Ofta blir det ju så att ens omgivning reagerar på det viset. Och då blir det ju någonting som förstås gör ungdomen mer benägen att göra det beteendet oftare.
Att fortsätta med det.
Ja, precis.
Okej, okay, men du tänker inte att det låter inte som att du tycker att det är den viktigaste vi ska fokusera på när man börjar prata vad man kan göra åt det?
Nej, men jag skulle nog inte vilja göra det ändå. Förutom då om man tänker att just den här den kommunikativa funktionen i det, att det säger de ju någonting om att det här är en ungdom som har det svårt.
Mm.
Det tänker jag är en viktig aspekt.
Just det. Ja, men eller så här först. Hur brukar det här framkomma? Hur brukar man upptäcka att ett barn självskadar?
Det är nog väldigt olika. En del föräldrar har till exempel sett sina barns sår eller är.
Mm.
En del får höra det på omvägar, kanske via ungdomens kompis som pratar med sina föräldrar som sen ringer föräldrarna.
Mm.
Ibland är det via någon typ av vårdkontakt eller via någon kurator i skolan eller liknande.
Just det, för om man berättar för sin skolkurator, då är den skyldig att berätta för föräldrarna. Det hade jag tänkt om jag jobbade i primärvården i alla fall.
Ja, nej, men absolut, det tror jag. Om den känner sig orolig så hade den gjort det. Ja.
Okej. Okay. Så det är så kan det liksom framkomma?
Ja, absolut.
Vad ska man göra då om man märker att ett barn, antingen ens eget barn eller något barn man har vårdkontakt med? Eller hur ska man prata med barnet?
Det viktigaste tänker jag är nog att försöka förstå vad ungdomen sitter med. Man kan se det som att självskadebeteendet är någonting den ägnar sig åt för att någonting är väldigt svårt och smärtsamt.
Mm.
Och då tänker jag att det viktigaste är att försöka förstå hur ungdomar mår, hur den har det. Och att försöka närma sig det på ett sätt som inte upplevs för insisterande eller för krävande. Kanske vet ungdomen inte själv helt och hållet vad det är som driver det. Men att få bli bemött på ett sätt där man märker att det finns en vuxen person som vill förstå och som finns där och som inte dömer. Det tänker jag är otroligt viktigt.
För vad skulle vara liksom ett misstag att gå ner i? Vad skulle vara att döma? Vad säger man då?
Till exempel att säga, gud vad håller du på med? Det där är ju helt galet.
Just det. För det är bara invalid. Alltså, varför är det dåligt att säga så? Det är ju, man tänker ju så här, det här, man blir ju jätterädd såklart.
Såklart.
Och man tänker, nu det här är första steget som slutar i ett självmord.
Ja.
Är väl ens katastrofsankare?
Ja, absolut. Det är nog jättevanligt.
Så blir man skitskraj själv och tänker, jag vill bara att det här ska försvinna. Jag vill att det här ska sluta nu.
Mm.
Hade jag reagerat med i alla fall. Och förlåt att jag upprepar mig. Hur ska man själv då klara att, för då måste man på något sätt stoppa den impulsen och bara säga att du måste sluta nu. Och istället säga en gång till, vadå?
Mm, ja, men till exempel frågar, hur mår du? Hur har du det?
Så, alltså inte fråga om självskadebeteendet egentligen.
Man kan ju alltså benämna det, tror jag är jättebra.
Mm.
Men det kan ju vara, jag såg att du hade ett sår. Vill du berätta? Hur har du det?
Mm. Och på något sätt. Vänta. Så liksom skifta fokuset till hur man kan hjälpa barnet med den svåra situationen. Snarare än att den ska sluta med, att fokusera direkt på att den ska sluta med självskadebeteendet.
Jag tänker att det är förstås viktigt att fokusera på hur den ska sluta med självskadebeteendet också.
Mm.
Men jag tror att för att ungdomen ska känna att det är okej att ens prata om det, jag tror att det är viktigt att den också känner sig trygg i att det är att ens upplevelse tas på allvar.
Mm.
Att den inte är konstig som ägnar sig åt det, att det är
men för det säger du, det är inte konstigt ju. Du säger ju att det är väldigt effektivt.
Absolut.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vad, om man söker vård för det, eller ska man söka vård direkt om man märker att ett barn själv skadar? Eller ska man tänka det här en gång, ingen gång? Eller?
Jag tänker att det är jättebra att ta hjälp, och framförallt att ta hjälp tidigt.
Mm.
Och det är ju någonting som jag tror vore jättefint att göra tillsammans med sin ungdom. Att prata om hur man kan göra det till exempel. Det finns mycket hjälp att få.
Alltså första linjen, psykiatri...
Precis,
de vanliga det är, vägarna.
Precis. Steg ett skulle nog vara första linjen.
Ja, och det du sa nu, alltså att man tänker att det är ett samarbete med barnet, att det vill ha hjälp. Vill du säga någonting jättekort om vad behandlingen går ut på sen?
Ofta går behandlingen ut på att försöka förstå vilken typ av funktion som beteendet fyller för ungdomen. Det vill säga, är det för att få hjälp med sin ångest, är det för att den har så mycket problem med så att hon med känslor, att den inte vet vad den ska göra. Och när man har försökt, när man har fått en bild av vad funktionen är för just den här individen, då försöka se vad kan man göra istället för att hantera de starka känslorna.
Mm. Alltså underskottsbeteenden.
Ja.
Kan man säga så?
Ja, absolut.
Och vad brukar det vara för någonting då som man... Som man hittar eller liksom som man vill att barnet ska öva på?
För det mesta handlar det om att försöka få fatt i vad är det jag känner.
Alltså benämna känslan.
Ja, absolut.
Classic.
Precis.
Ja.
Kanske uttrycka det till någon. Eller för den delen validera känslan i sig själv.
Mm.
Och sen göra någonting som reglerar känslan. Det kan ju vara till exempel...
Någonting annat än att självskada.
Ja, precis. Det kan ju vara till exempel att ta hand om sig själv på något vis. Trösta sig själv om det är så att man är ledsen.
Mm.
Det kan vara att ägna sig åt någon typ av annan aktivitet. Till exempel träning kan, som du nämnde tidigare, kan ju vara effektivt. Men det kan också vara distraktion med hjälp av någonting annat.
Lyssna på musik.
Ja, precis. Något man tycker om att göra. Det kan vara att prata med någon. Att få sätta ord på det man känner. Och så sätt också kanske få chansen att få höra att det man känner går att förstå. Att det är rimligt och inte konstigt.
Men i så fall, det du sa nu sist, som att bara prata med någon. Mm. Det är inte någonting som man ska nödvändigtvis göra istället för självskadebeteendet där och då. Det är mer någon sorts förebyggande. Att normalisera att man har jobbiga känslor som inte nödvändigtvis måste bort direkt.
Men det kan man ju absolut göra där och då också, tänker jag.
Okej.
Okay. Ofta när man... att sitta i stark känsla och ha starka impulser. Att skada sig själv. Kanske när man är jätteledsen och jättemycket ångest eller jätterädd för någonting. Eller skämt jättemycket. Så i den stunden så kan det ju också vara jätteeffektivt att bara säga det till någon.
Mm.
Gå till en förälder till exempel och säga... Shit, jag mår så dåligt just nu, jag har så mycket ångest.
Mm.
Och få hjälp av sin förälder till exempel. Då att bara sätta ord på det. För att det är okej och att det är rimligt att gå och förstå. Kanske till och med få hjälp att hitta vad det är som triggade ångesten.
Mm. Men då hade man, och då vill man ju rimligtvis då att det beteendet att prata med föräldern blir omedelbart förstärkt av föräldern. antar jag, eller hur?
Ja, absolut, det är ju målet förstås. Ja.
Eller hur?
Ja.
Och vad ska man tänka då som förälder så att man förstärker det beteendet att tonåringen kommer att prata med en?
Jag tänker att det allra viktigaste är att försöka hålla sig lugn fast man kanske panikar inuti.
Mm.
Och försöka fokusera på att bara finnas där. Lyssna. Och försiktigt kanske reda lite i vad det är som ungdomen sitter med och kommer med.
För vad skulle man kunna göra tvärtom? Man skulle kunna springa in och börja problemlösa?
Ja, precis.
Okay.
Det skulle nog många tycka vara mer någonting som gör att man hellre inte vänster föräldrarna.
Tonåringen skulle jag tänka, om jag pratar med pappa då kommer han bara börja bli jobbig och börja lösa problemet.
Precis.
Istället för att bara, ja vadå, lyssna. Liksom.
Precis, lyssna, försöka sätta ord på det som händer.
Men jag gissar att ganska ofta tycker föräldrar att tonåringarna kommer med såna här jobbiga situationer eller liksom mår dåligt och att man tycker att de överdriver. Att man är så här, man vill säga, det är inte så farligt, det här provet som du oroar dig för är inte så jobbigt. Eller dina kompisar som du nojar över att de hatar dig, de hatar inte dig och vi har pratat om det här 20 000 gånger. Sluta prata om det. Eller hur?
Mm.
Att man tycker att det finns en risk, skulle jag tänka då, att om jag bara sitter och lyssnar nu, då är det som att jag säger att de här knäppa tankarna eller överdrivna tolkningarna som tonåringen gör, att om jag inte säger emot så kommer ju det liksom bara bekräfta tonåringens missförstånd eller överdrivna tolkningar. Eller?
Det är någonting som jättemånga föräldrar är jätteoroliga för.
Ja.
Såklart. Och att lyssna på och validera en persons upplevelse, det betyder inte att man håller med om att den är liksom sann eller riktigt sådär. Men däremot betyder det att man visar att personens upplevelse är rimlig och går att förstå.
Mm.
Och det tänker jag är en viktig distinktion.
Men fattar tonåringen den distinktionen? Även om det är en distinktion, jag vet på att det är olika saker.
Mm.
Liksom, faktiskt.
Mm.
Men kommer inte tonåringen att tolka det som att pappa höll med om att mina kompisar hatar mig, för han sa inte emot när jag sa att de gör det?
Jag tycker snarare att man hör oftare att det blir så svårt när man sitter och har känslan av att hans kompisar hatar en.
Mm.
Och man får gång på gång höra att det inte är så. För då är det som att det jag känner, det stämmer inte, det är inte rimligt. Man känner sig ganska invaliderad.
Mm.
I lugnt läge kan det ju vara någonting som man kan prata om på ett annat sätt. Där föräldern å ena sidan säger så här, shit jag förstår, du tänker verkligen att alla hatar dig just nu. Det är så läskigt och jobbigt.
Mm.
Och jag tror inte att det är så.
Men det är i en lugn situation, inte när ungen kommer och är uppvarvad. Och det är två olika saker, är det så du menar?
Absolut, och jag tänker också, man kan ju säga det där också. Men det viktiga är att fokus ligger på att ungdomen får ha sin upplevelse.
Mm. Mm.
Att den är sann och den är ju uppenbarligen där. För det är ju det man möter.
Ja.
Den är jätterädd och ledsen.
Men inte det, eller, jag tycker det låter som en vettig skillnad. Att när det beteendet man vill förstärka istället för självskadebeteende.
Mm.
Det är att barnet kommer att prata med en.
Mm.
Och då ska man hålla koll på att det ska bli förstärkt. Och det du säger är, om man bara säger emot barnets upplevelse, då förstärker man inte att den kommer att prata med en, utan då kommer barnet sluta försöka det och istället använda självskadebeteende för att reglera.
Precis.
Så det är en sak liksom, i skarpt läge situationen. Men det låter ju som att man ändå kanske rimligtvis ska prata om det i andra situationer när det inte är att barnet mår dåligt. Eller då måste man väl ändå kunna prata om att barnet kanske övertolkar grejer eller att det inte är så att alla ens kompisar hatar den eller vad det kan vara. Jag vet inte, det kanske inte är förälderns roll att ha den diskussionen.
Nej, men det tänker jag är jätteklokt, och ganska ofta så när det är ett lugnare läge så kan ju ungdomarna själva också få koll på att jag har ju faktiskt den här kompisen och de hatar ju inte mig för de brukar ju vilja umgås med mig.
Mm.
Mm. Det är också någonting som man kan prata om givetvis.
Mm.
Men i det skarpa läget så är det sällan gynnsamt att hålla på liksom och
ja, för man lyssnar ändå när man är uppfylld av någon.
Precis, känslan är där oavsett.
Mm. Är det någonting som vi har missat som du känner att du önskar att folk visste om tonåringar som självskadar?
men jag tänker att det viktigaste är att komma ihåg att det är någonting som är väldigt vanligt, väldigt effektivt, går att förstå.
Mm.
Och där det finns mycket hjälp att få.
Förlåt, för det som du beskrev nu förut, Hanna, visst är det DBT-ish som du beskrev?
Men DBT är väl den mest väletablerade behandlingen som vi har, framförallt för ungdomar då, som självskadare. Men det är ju en behandling som är riktad också mot ungdomar som har symptom på emotionell instabilitet också.
Alltså diagnosen?
Ja, precis. Det.
Och det är inte alla som självskadar som fyller diagnoskriterierna
för tips? Absolut inte.
Såklart.
Så är det ju verkligen inte. Det kommer fler nya lovande behandlingar.
Mm, vill du nämna någon?
Ja, men bland annat en nypublicerad faktiskt randomiserad kontrollerad studie på en internetintervention som heter ERITA.
Ja, vad står det för?
Det står Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents.
Men den är en onlinebehandling?
Ja, precis. Så det är en anpassad variant av ERGT som är en gruppbehandling för vuxna med självskadebeteende och borderline personlighetsstörning.
Men den här forskningsstudien är avslutad, så man kan inte vara med i ERITA-forskningsstudien?
Nej, den är avslutad precis. Men däremot finns planer på implementering framöver i flera regioner. Så det är någonting som kan komma många till gang i framtiden, hoppas vi.
Det är kul att du nämner det eftersom det är vår kollega precis. Olivia Ojala som har gjort studien.
Precis.
Om man inte får tag på den här ERITA-studien men man vill ändå veta mer om självskada, har du något boktips?
Men för att nämna en annan av våra kollegor så finns det ju en väldigt bra bok skriven av Johan Bjureberg och Jonas Bjärhed som heter Självskadebeteende, upptäcka, förstå och behandla från natur och kultur. Som är en bra bok med bra översikt med både om självskadebeteende som sådant men också om hur man kan förstå det och hur behandling kan läggas upp.
Jättebra. Tack Moa.
Tack.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och på Facebook. Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.